Vår kära himmelske Fader, vi kommer inför dig ännu en gång för att be om din vägledning. Herre, jag ber att du ska öppna våra hjärtan. Att det ord som vi får höra idag inte ska vara mina egna ord, utan att det ska vara dina ord, Herre. Förbered oss, och jag ber att du ska skräddarsy det här budskapet för varje person här inne idag, inklusive mig själv. Och vi överlämnar oss så i dina händer och tackar dig för att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Politik i kyrkan är någonting som vi kanske inte står för direkt. När staten, när religionen och staten blandas ihop, så blir oftast eller alltid resultatet antingen kompromiss eller förföljelse. Därför tar vi som sjundedagsadventister avstånd ifrån den formen av statskyrka som finns även i vårt land här. Men trots det så kan det finnas mycket politik inom våra led ändå. Sorgligt nog. Man delar upp sig i olika partier och man kämpar en ständig maktkamp för att kunna få sin vilja igenom i kyrkan. Man har sin egen politiska agenda som man vill genomföra och använder sig av sluga knep och lobbytekniker för att få röster. Guds församling förvandlas till en politisk arena. Och ibland så tänker vi att det är så här det borde vara. Det ska finnas olika partier i kyrkan. Och man får bara helt enkelt välja någon av dem som passar bäst. Om jag dras åt höger så är jag en högerpartist. Om jag dras åt vänster i församlingen på ett andligt sätt så är jag vänsterpartist. Men låt oss se idag vad Guds ord har att säga till oss om de här sakerna. Låt oss slå upp till femte Mosebok kapitel 5. Femte Mosebok kapitel 5 och vers 32 och 33. Här talar Herren till Moses. Israeliterna, de hade vandrat ut ur Egypten. Och de får här en befallning ifrån Gud. Vers 32, femte Mosebok 5. Vi ska ha ett litet bibelstudie om det här nu. Var noga med att göra vad Herren er Gud har befallt er. Vik inte av vare sig till höger eller till vänster. Den väg som Herren er Gud har befallt er att gå ska ni alltid följa, så att ni får leva och det går er väl. Och ni får ett långt liv i det land som ni ska ta i besittning. Den här uppmaningen finner vi gång på gång i Bibeln. Vik inte av vare sig till höger eller till vänster. Så enligt Guds plan, vad är hans vilja? Vill han att vi ska gå åt höger? Vill han att vi ska gå åt vänster? Eller vill han att vi ska gå rakt fram? Rakt fram, säger han. Och varför säger han det? Ja, han vet att det är lätt för oss att glida av. Antingen åt höger eller åt vänster. Ni vet, höger och vänster är inte samma sak. Kan vara förvånande för några att höra det, men det är faktiskt så. Höger och vänster är inte samma sak. Om vi tänker oss den smala vägen som Jesus bad oss att vandra, så finns det två diken på varsin sida om den här smala vägen. Det finns till höger, ett dike till höger, och det finns ett dike till vänster. Och de är inte samma diken. Det enda som de här två dikerna har gemensamt är att ingen av dem är på vägen. Och låt det sjunka in. Ingen av dikerna är på vägen. I människans natur så finns det en tendens att vara extrem. Och det sägs till och med till oss att det finns en böjelse för oss att gå från den ena ytterligheten till den andra. Är det någon som har sett det hända med någon person någon gång? Jag har sett det många personer. Någon som har varit på en helt ena diket så att säga, och de har helt och hållet hoppat över till det andra sen. Det finns en tendens i människans natur, och det finns även i ditt och i mitt hjärta. Låt oss inte tänka att det här inte gäller oss. Jag skulle vilja utmana dig idag att rannsaka och pröva ditt eget hjärta. Jag önskar inte att du ska pröva alla andra som du tänker, ja, de här behöver höra det här budskapet. Nej, ni vet, när vi tar nattvarden så läser vi i första Korinthierbrevet att låt varje person pröva sig själv och inte alla andra. Så de principer som jag lyfter fram idag, testa dem med ditt eget hjärta. För den här tendensen finns i oss alla. Att dra av antingen till höger eller till vänster. Det är därför som Gud sa åt oss gång på gång. Vik inte av vare sig till höger eller till vänster. Han vet att det är lätt för oss att göra det. Jag vill studera det här med oss lite närmare. Det finns ett problem. Och det är att de som är i vänster dike, de tycker det är fruktansvärt att vara i höger dike. Men sorgligt nog så identifierar de ofta mitten med höger dike. Och motsatsen är också sann, att de som är i höger dike, de tycker det är förskräckligt att vara i vänster dike. Och ofta så identifierar de mitten med vänster dike. Om vi vill vandra på den smala vägen, om vi vill vandra i mitten, så måste vi räkna med att möta motstånd från båda hållen. Låt oss titta lite närmare på dessa diken. Jag vill kalla dessa diken, oavsett vilken som är vilken utav dem, men jag vill kalla dem för kompromissarna och kritikerna. De här två dikerna. Och vi ska studera det utifrån en berättelse i Bibeln. Låt oss gå till första kungaboken kapitel 16. Första kungaboken kapitel 16. Jag vill tala om kung Ahab. Under den här gången så kommer vi att titta på de olika dikarna. Jag vill först titta på kompromissardiket. Och vi ska se det i Ahab, kung Ahab. Kung Ahab var en ond kung, säger Bibeln. Vi läser i första kungaboken 16 och vers 29 följande. Ahab, Omris son, blev kung över Israel i Asas, Judas kungs 30:e regeringsår. Sedan regerade han i 22 år över Israel och i Samaria. Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herren, mer än någon av dem som hade varit före honom, står det. Och som om inte det var nog för honom att leva i Jerobeam, Nebats sons synder, tog han också till hustru Isabel, som var dotter till Etbal, Sidoniternas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra Aseran. Ja, han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de israelitiska kungarna som hade varit före honom. Ahab var en kompromissare. Han var en ond kung, inte för att han förnekade öppet att Gud inte existerade. Han trodde på Israels Gud, han trodde på Javé. Men han började kompromissa. Han gifte sig med Isabel, en avgudadyrkare. Trots att Gud hade förbjudit israeliterna att göra på det sättet, för han visste att det skulle leda deras hjärtan lätt bort ifrån Gud. Men han gifte sig med den här avgudadyrkaren, och han tänkte att ja, men det kan ju inte vara så farligt att göra det. Han tog ett steg i kompromissens riktning. Han säger, jag är stark i min tro, Efter ett tag så började Isabel säkerligen tjata om att hon behövde få tillbe på sitt sätt. Hon hade kommit in här i Ahabs hushåll och ja, visst, ni tjänar Israels Gud, men jag vill tillbe på mitt sätt. Och efter att hon hade tjatat så mycket så gav Ahab efter och han sa att ja, men ett litet tempel kan hon väl få. Vad är det för farligt? Det kommer inte vara hela världen. Vi bygger ett litet tempel åt henne, så är hon i alla fall tyst så kan jag få ro och sova. Ahab tog ett till steg på kompromissens väg. Men det var inte nog med det. Isabel fortsatte. En asera vill jag ha också. Och ett altare. Det skulle betyda så mycket för mig, Ahab, om du kunde tillbe tillsammans med mig i det här templet. Kan du inte göra det? Vad den var som ledde Ahab på den här vägen, så står det att han följde Baal och tjänade och tillbad honom. Han kompromissade. Han blev den ondaste kungen någonsin i Israels historia på grund av det här. Kompromisserna vandrar inte i mitten av den smala vägen, även om de ofta skryter med att göra det. Men låt det inte luras. De vandrar i mitten av en annan väg. Den väg som är bred och som leder till fördärvet. Jesus kallar kompromissarna för ljumma personer. De som varken är varma eller kalla. De har en fot i världen, en fot i kyrkan. De har för mycket av världen för att vara lyckliga i kyrkan. De har för mycket av kyrkan för att vara lycklig i världen. Om det nu finns någon lycka i världen. I Romarbrevet 12 och 2. Så står det: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Vi uppmanas att inte kompromissa med världen, att inte anpassa oss efter dess livsstil, efter dess moraliska standard. Kompromissarna tänker att man får inte vara fanatisk. Vi måste synda lite grann för att undvika att vara fanatisk. Kom ihåg, de ser hemskt på den andra sidan. Men de tänker att fanatism innebär att leva 100% för Gud. Det första kännetecknet för kompromissarna är att de är dragna till världen. De dras till dess livsstil, till dess mode, till dess underhållning, till dess tankesätt, deras skämt, deras moraliska standard. De använder pengarna för att dekorera sig själva, sina hus och på nöjen och underhållning istället för att hjälpa Guds verk som lider. Och jag vill bara uppmana dig, inte att titta på andra personer utan rannsaka ditt eget hjärta. Finns det såna här tendenser i mitt hjärta? Se upp. Överlämna det till Jesus. En annan kännetecken är att de ursäktar eller försvarar sin kompromiss med synd. Ahab ville säkerligen vinna Isabel för Javé. Och han tänkte säkert att om vi reser några Baalstempel i Israel, ja, men då kommer vi få mycket fler Baalstillbedjare in i landet. Och då kommer många fler att kunna vända sig till den sanne guden. Det låter mycket bra, men det ledde till att Israel blev omvänd till Baal istället. Och så är det även idag, mina vänner. Många tänker att ja, men om vi vill nå ut till världen så behöver vi ta in världen i kyrkan. Vi behöver ta in dess musik, dess underhållning. Och då kan vi få in människor i kyrkan. Och de kan omvända sig. Men alltid så händer det att istället för att världen omvänder sig till kyrkan, så omvänder sig kyrkan till världen när man gör på det sättet. Jesus han köpte aldrig fred genom kompromiss. Och det kan inte vi heller göra. Vi ska vara i världen, inte av världen, talar vi om ibland. Men vad betyder det? Jag vill ge en annan illustration som jag gillar bättre. Om du ser kyrkan som en livbåt. En livbåt för att rädda människor som håller på att drunkna. Nu, om livbåten är på land, finns det något syfte med livbåten då? Nej. Den måste vara i vattnet för att den ska ha ett syfte. Och så är det med församlingen. Församlingen måste vara i världen för att den ska kunna ha ett syfte. Men vad händer om vattnet är i båten? Då blir det problem, eller hur? Så världen kan inte vara i kyrkan, för då blir det problem. Kung Ahab hade en annan kännetecken som vi läser om i första kungaboken 22. Han gjorde mycket ont. Och en gång så skulle han ut och föra ett krig mot arameerna. Och han tog med sig Judas kung också för att de skulle komma med på den här resan och kriga mot arameerna. Vi läser i vers 4 i första kungaboken 22. Och vers 4. Det står: Han frågade Josafat, vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels kung, jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa till Israels kung, fråga dock först Herren om detta. Det är en bra sak att göra, eller hur? Okej, då samlade Israels kungs profeterna omkring 400 män och frågade, skall jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det eller skall jag låta bli? De svarade, dra dit upp, Herren skall ge det i konungens hand. Men Josafat var inte övertygad. Det står i vers 7, men Josafat sa det, finns det inte längre någon Herrens profet här så att vi kan fråga genom honom? Och Ahab måste erkänna att ja, de här var inte Herrens profeter. Israels kung svarade Josafat, här finns ännu en man, Mika. Jimlas son. Och genom honom kan vi fråga Herren, men jag hatar honom. För han profeterar aldrig lycka åt mig, utan bara olycka. Det kanske fanns en orsak för varför han gjorde det. Men kung Ahab ville inte lyssna på det. Han tyckte inte om att höra på Guds ord. Trots att, ja, vi läser i vers 12 faktiskt, väldigt intressant. Alla profeterna profeterade på samma sätt och sade, dra upp mot Ramot i Gilead, så skall du ha framgång. Herren ska ge det i konungens hand. Men så kommer den här budbäraren till Mika. Budbäraren som hade gått för att hämta Mika sa till honom, hör på, profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du säger stämma överens med vad de har sagt och lova också du lycka. Som om profeten kunde bestämma sitt eget budskap. Mika svarade, så sant Herren lever, det Herren talar till mig ska jag säga honom. Men vi ser att kung Ahab hade en tendens att sätta mänsklig auktoritet över Guds auktoritet. Han ville hellre lyssna på vad människor sa än vad Guds ord verkligen sa. Och den här tendensen finns hos kompromissare. Jag diskuterade en gång med en del evolutionister på ett forum. Och de sa sig vara kristna också. De säger att jorden är miljarder år gammal, att vi är släkt med aporna och att döden fanns långt innan Adam och Eva. Och de säger, jag frågar dem orsaken till varför de tror så, så säger de auktoriteterna säger så. Och vem är du att ifrågasätta de här sakerna? Är du genetikforskare? Är du mikrobiolog? Är du astrofysiker? Vad har du för auktoritet att ifrågasätta det som den här etablerade vetenskapen har kommit fram till? Och jag måste erkänna, jag är ingen utav de sakerna. Men vet ni vad? Jag känner till Guds åsikt om det. och det räcker för mig. Amen. Om Gud, den allvetande Guden som kan allting i hela universum, om han har sagt en sak om ett ämne, så litar jag mer på det än vad en felande, mänsklig, subjektiv människa har kommit fram till under några få år utav hans forskning. Eller hur? Är inte det mer troligt? Jag är inte på något sätt emot vetenskapen, missförstå mig inte. All sann vetenskap stämmer överens med Bibeln, det är min fulla övertygelse. Jag tror att vi kan finna orsaker att tro på Bibeln när vi studerar vetenskapen. Men när vi sätter mänsklig auktoritet, mänsklig vishet över Guds vishet, det är då som det blir ett problem. Vad kommer slutet att bli för kompromissarna? I Testimonies kapitel, Testimonies band 5, sida 81, så talar Ellen White om slutet för kompromissarna. Tiden är inte långt borta, säger hon, då testet kommer för varje själ. Vilddjurets märke kommer att tvingas på oss. De som steg för steg gett efter för världsliga krav och anpassat sig till världens seder kommer inte att finna det svårt att ge efter för de rådande statsmakterna hellre än att utsätta sig själva för åtlöje, hån, fängelsehot och döden. Vid denna tid, står det, kommer guldet att separeras från slagget. Lägg märke till vid denna tid. Inte innan. Vid denna tid kommer guldet att separeras från slagget. Många stjärnor som vi har beundrat för deras briljans kommer då att gå ut i mörkret. Agnar som ett moln kommer att föras bort av vinden även från de platser där vi bara ser logar av rikt vete. Det här är allvarligt och det är sorgligt. Slutet för kompromissarna är att när påtryckningarna från världen kommer, då kommer de att lämna. Men lägg märke till att det är först då som de kommer att göra det. Och det leder oss in på nästa punkt. Och det är den andra diket. Kanske någon känner att nej, men det där kompromissen, det är, står jag inte för överhuvudtaget. Jag har ingen tendens eller dragning till kompromiss. Prisa Gud i så fall för det. Men det finns ett annat dike också som finns på andra sidan och som du i så fall kanske behöver se upp med. Återigen, vi testar inte oss, inte alla andra, utan testa ditt eget hjärta. Se, finns dessa tendenser inom mig? Ahab dog i den här striden som vi läste om, som han envist valde att åka ut på ändå. Och Gud lät honom dö på den. Men vet ni, om man läser vidare i Bibeln så ser man att det var tre personer som Elias morde för att utplåna avgudadyrkan i Israel. Är det någon som vet vilka de tre personerna var som Elias morde? Vem var det som utplånade Baalsdyrkan i Israel efter Ahab? Som känner till? Sa du? Profeten, ja. Jo, precis. Det var det. Men om vi tänker på en person som Elias morde. Han smorde faktiskt tre personer och vi kan läsa om det i första kungaboken 19. Vi behöver inte gå dit. Men Elias smorde först kungen i Aram som hette Hazael. För att han skulle bli kung där i Aram. Sedan smorde han en annan kung. Och det var Jehu. Och sen smorde han profeten Elisa också. De tre personerna. Men den som jag vill fokusera på idag är Jehu. Hur många av er har hört talas om Jehu? Några stycken. Har ni hört det här uttrycket att fara fram som ett Jehu? Okej, okay. Några ni nickar. Det kommer ifrån den här personen, Jehu. Och jag vill att vi ska studera Jehu just nu. Jehu fick i uppdrag att utrota Baalstyrkan ur Israel. Och vi läser om honom i andra kungaboken kapitel 9. Andra kungaboken kapitel 9. Vers 14. Så står det: Jehu, son till Josafat, son till Nimsi, anstiftade en sammansvärjning mot Joram. Joram hade med hela Israel legat vid Ramot i Gilead för att försvara det mot Hazael, kungen i Aram. Vad som händer är att en av profetlärjungarna går och berättar för Jehu att han ska bli kung. Han smyger in till Jehu, han smörjer hans huvud och sen säger han: Israels Gud har utvalt dig till att bli kung. Och sen flyr den här profetlärjungen för sitt liv. För vad som händer är att så fort Jehu får reda på det här så utropar han själv sig till kung. Och han startar en sammansvärjning direkt. Vi läser vidare om honom i vers 12. Förlåt, vers 19. Jehu är på väg mot huvudstaden. Det står, då sände han en annan, det är kungen som sänder en annan ryttare mot Jehu och hans sammansvärjning. När den hade hunnit fram till dem sa han: kungen frågar, allt står väl rätt till? Jehu svarade: vad har du med det att göra? Vänd om och följ efter mig, sa Jehu. Väktaren meddelade på nytt, väktaren på muren i staden. Han säger, han har hunnit fram till dem, alltså budbäraren har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. Och sen står det så här: de kör som Jehu, Nimsis son, kör, för han kör som en galning. Jehu var en person som körde med folk. Han körde som en galning. Och se honom nu, är han på väg, han ska utplåna avgudadyrkan ifrån Israel. Han är på ett gudomligt uppdrag. Gud själv hade gett honom det här uppdraget. Han utförde Guds verk. Och vet ni, Gud använde honom för att utplåna avgudadyrkan ur Israel. Men gjorde Jehu det på rätt sätt? Låt oss läsa i andra kungaboken 10. Andra kungaboken 10, vers 15-17. Här är han igen, i sin vagn, farande fram. Vers 15. När han sedan begav sig därifrån träffade han Jonadab, Rekabs son, som kom för att möta honom. Han hälsade på honom och sa till honom: är du lika uppriktig mot mig som jag är mot dig? Jonadab svarade: ja. Är det så, sa Jehu, räck mig då handen. Han räckte honom handen och lät honom stiga upp till sig i vagnen. Och han sade: följ med mig och se hur jag nitälskar för Herren. Så körde man iväg med honom i hans vagn. När han kom till Samaria dödade han alla som var kvar av Ahabs hus i Samaria, till dess att han hade utrotat det enligt det ord som Herren hade talat till Elia. Här ser vi honom igen, fara fram. Han hade nitälskan. Han sa, se hur jag nitälskar för Herren. Han var upprörd över den avgudadyrkan som fanns i Israel. Och han körde som en galning. Vet ni, han utförde Guds verk. Men jag förväntar mig inte att se Jehu i himlen. Han gjorde det inte på Guds sätt. Han hade nitälskan. Men han saknade kärlek. Och vad var det Paulus sa? Om jag än gör alla saker rätt, men saknar kärlek, så gynnar det ingenting. Gud har förbjudit oss att vara bryska eller våldsamma mot dem som vi tror felar. Vi är inte kallade till att bannlysa eller fördöma dem som har fel. Det här är Jesus uppgift. Det kommer att finnas ogräs bland vetet fram till vilddjurets märke. Fram till den här krisen. Vilken kontrast var det inte mellan Jehus sätt att gå tillväga med avgudadyrkan jämfört med kung David. Tänk efter. Det första kännetecknet som jag vill lyfta fram för kritikerna, det är att de inte underordnar sig kyrkans ledning. Och ni minns hur Jehu gjorde. Han hade ingen som helst respekt för kungen. Han dödade kungen, han dödade hela hans hushåll. Han gjorde allt bara utan den minsta respekt. Jämför det exemplet med David, kung David. För kyrkans ledare, kung Saul, var han en god eller ond man? Vid det laget så var han faktiskt en ond man. Han förföljde David. Han jagade honom, han ville döda honom. Var det rätt av Saul att göra det? Hur många tror att det var rätt av Saul att jaga David? Ingen. Kan församlingsledare göra fel? Kan de det? Vad borde vår attityd vara? Vad var Davids attityd? Han hade möjlighet att döda Saul i den där grottan, minns ni det? Och hans män sa, nu, säg bara ett ord så ska jag sticka ner honom. David tillrättavisade honom, hur vågar du röra Herrens morde? Rör inte Herrens morde. Gud själv kan avsätta och tillsätta ledare. Eller hur? Det står i Daniels att han avsätter och tillsätter kungar. Det är Guds uppgift. David visste att han skulle bli den nästa kungen. Ändå så tog han inte den första bästa tillfället för att döda Saul. Så som Jehu gjorde. En stor kontrast. Ellen White säger att det är knappast möjligt för människor att ge Gud en större förolämpning än att förakta och förkasta de redskap som han har utsett för att leda dem. Allvarliga ord. Det är från Testimonies 3, sida 355. Vet ni, det finns problem i församlingen. Men vi behöver inte sprida ut det och lyfta upp det. Min fru, hon känner till många fel i mig som ni inte vet om. Men hon går inte att berätta det för alla människor. Och borde vi då som tillhör Kristi brud gå och göra samma sak mot Jesus brud? Vi borde inte det. Vi borde visa respekt och lojalitet mot dem som Gud har satt som ledare. Be för dem om de felar. Ett annat karaktärsdrag, nummer två, är att de säger... För kritikerna är att de säger eller antyder att det behövs en ny rörelse. De tror att Gud endast är med ett fåtal. Ni minns Jehu, han startade en sammansvärjning. Han gick inte tillväga på det normala sättet utan han sa vi behöver en ny rörelse. En utbrytargrupp, om man får uttrycka det så. Jag träffade en person en gång som tillhörde en grupp som kallade sig för reformadventisterna. Och de skulle reformera kyrkan. Vi diskuterade på ett forum tillsammans med många andra och han uttryckte väldigt extrema åsikter. Och han sa att kyrkan har fallit på grund av det här och det här och det här. Och Ellen White säger att vi ska komma ut ifrån kyrkan. Många personer blev förbryllade för den här personen kunde citera Bibeln bättre än någon annan nästan. Han kunde citera Ellen White citat hur bra som helst. Och många människor blev förbryllade och de tänkte oj. Är det så här man blir om man läser Bibeln för noga? Är det så här man blir om man läser det som profetians ande säger? Vet ni, Satan lyckas väl genom att skapa sån här fanatism. För han skapar fördomar i uppriktiga människors sinnen. Om att om jag läser Bibeln för noga, då kommer jag att bli för extrem. Och det vill jag inte, jag vill inte bli som den där personen. Så därför håller jag mig borta ifrån det som Gud har uppenbarat. Som vi behöver. Men det finns ingen fara i att läsa Bibeln precis som den står. För jag började diskutera med den här personen. Jag visade honom andra citat som gick rakt som angrep precis de åsikterna som han hade. Och den här personen, han svängde då om och han sa, nej men vet du vad? De här citaten är föråldrade. Och de här nya citaten som jag tyckte stödjer min åsikt, de gäller. Jag visade honom att han hade tagit saker helt ur sitt sammanhang. Men då så fördömde han mig och sa att du är inte andligt upplyst, du kan inte förstå dessa saker. Han erkände till slut att han trodde inte riktigt på Bibeln eller på profetians ande. Utan han trodde att han själv var den felfria uttolkaren utav den inspirerade skriften. Men många människor blir bedragna utav den här gruppen människor. De verkar så hängivna. De verkar som om de verkligen vet vad de pratar om. Men gräver man lite grann på ytan så ser man det sanna frukt. Låt dig inte luras av skenet av Guds fruktan. Utan studera och testa allt som sägs och se om det är sant. Nummer 3. En annan sak som dessa kritiker gör är att de förstorar oväsentliga detaljer till testande sanningar. De förstorar oväsentliga detaljer till testande sanningar. Och då kommer man förstås till frågan, ja, vad är oväsentligt och vad är inte oväsentligt? Och det kanske varenda en har en olika uppfattning om, kan det tyckas ibland. Jag vill läsa från adventbudskapet, sida 82. Ellen White skriver så här. Jag såg nödvändigheten av att speciellt sändebuden är vakna och motarbetar all fanatism överallt där den visar sig. Guds ord innehåller många dyrbara sanningar, men det är den närvarande sanningen som jorden behöver nu. Jag har sett hur farligt det är att sändebuden viker av från de viktiga punkterna i den närvarande sanningen för att fästa sig vid ämnen som inte är ämnade att förena jorden och helga själen. Satan ska här använda varje tillfälle att skada Guds sak, säger hon. Men sen så förklarar hon vad som är viktigt. Sådana ämnen som helgedomen i förbindelse med de 2300 aftnarna och månaderna, Guds bud och tron på Jesus är helt anpassade till att förklara adventrörelsen hittills och visa vad vår nuvarande ståndpunkt är. Befästa tron hos de tvivlande och ge klarhet om den härliga framtiden. Jag har ofta blivit visad, säger hon, att dessa är de huvudämnen som sändebuden särskilt bör hålla sig till. Så vad är en testande sanning? Vad är inte det? Ja, jag kan väl säga att de saker som påverkar min relation med Jesus, det är en testande sanning. I adventkyrkan, i sjundedags adventistsamfundet, så har vi sammanfattat dem i 28 trospunkter. Det här är det som vi anser är nödvändigt. Det här är det som vi anser är essentiellt. Den grundläggande förståelsen för Bibeln. Men utöver det så har inte vi någon auktoritet att göra saker till ett test. Jag träffade en man en gång som jag studerade med. Och han förklarade för mig att den sanning som adventkyrkan behöver förstå, som alla kristna behöver förstå, för att den heliga andes regn ska utgjutas, är vad det dagliga offret i Daniel 8 betyder. Jag ställde honom frågan, vad är det dagliga offret i Daniel 8? Han sa, det finns ett ord, och så läste vi, det står i Daniel 8 om det dagliga offret. Och han sa, det är superviktigt, det här är sanningen för vår tid. Alla måste förstå exakt hur jag förstår det på den här punkten. Annars är det kört. Och han sa till mig, vet du, om du förkastar det här som jag säger till dig nu, då kommer Guds ande att dras bort ifrån dig och Gud kommer överlämna dig till en stark villfarelse och du kommer att bli fördömd, sa han. Jag sa, wow, är det sant? Men får jag ställa en fråga? Hur påverkar den här detaljen min relation med Jesus? Den här personen kunde inte ge ett svar. Han kunde inte ge ett svar. Jag kommer fram till samma slutsatser, oavsett vad jag tror om just den där detaljen. Men ibland så blir det så att människor fäster sina sinnen vid någon små atomer och gör dem till en planet. Låt oss inte ledas bort igenom det där. Vad kommer bli slutet för kritikerna? Ellen White säger så här: alla som önskar dra bort från kroppen kommer att få möjlighet till det. Något kommer att uppstå för att pröva varenda en. Den stora sållningstiden är precis framför oss. De avundsjuka och klandersjuka som söker fel kommer att skakas ut. Kära vänner, det finns fler än ett sätt att falla ut ur kyrkan på. Det finns inte bara ett dike. Det finns två diken. Och vi behöver vandra mitt i vägen. Annars kommer vi inte att komma dit. Jag vill läsa en sista text. I Jesaja kapitel 30, vers 21. Ett underbart löfte. Jesaja kapitel 30 och vers 21. Jesaja ungefär i mitten av Bibeln. Om ni kommer till Saltaren så gå åt höger. Jesaja 30, vers 21 är ett fantastiskt löfte för oss. Det står så här: och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: här är vägen, gå på den. Vilket fantastiskt löfte. Gud har lovat oss att om vi håller på att vika av, vare sig till höger eller till vänster, så kommer vi, om vi är uppriktiga och lyhörda för Guds andes röst, att höra det här ljudet ljuda bakom oss: här är vägen, vandra på den. Ingen uppriktig person behöver bli bedragen. Ingen av oss behöver vandra i något av dikerna. Utan var och en av oss kan vandra på den smala vägen. Är inte det ett fantastiskt löfte? Vi ska höra detta ord ljuda bakom oss. Guds ord är våra fötters lykta. När vi ser de här olika dikerna i kyrkan så ska vi inte förtvivla. Kanske vi upptäcker dem inom vårt eget hjärta. Men bli inte förtvivlad. Gud har lovat att vi ska höra rösten bakom oss och att han vill leda oss tillbaka på rätt väg. Om vi tar ordet till oss, låt oss studera Guds ord noggrant för att se vad som verkligen stämmer. Låt oss inte bara ta vad människor har sagt om det ena eller det andra. Låt oss göra som Berena, att dagligen forska i skriften för att se om det kunde förhålla sig så. På det här sättet så kan vi undvika att falla i något utav dikena. Vi måste ha en personlig förståelse för sanningen. Då kommer vi inte att kompromissa som Ahab. Eller att kritisera som Jehu. Och jag vill ställa en fråga till dig till avslutning. Är det din önskan att vara en av dem som vandrar varken i kompromissens stig eller på kritikens väg? Kanske du upptäckt att det finns någonting i ditt hjärta som drar dig åt ett av hållen. Jag kan säga för mig själv, jag har den tendensen. Och jag ber att Gud ska hjälpa mig så att jag inte faller i något utav diken. Är du villig att säga Att jag vill inte kompromissa. Jag vill inte kritisera. Om det finns någon här inne idag som vill säga, jag vill vandra på din väg, Herre. Vill du då räcka upp din hand? Får jag se din hand just nu? Gud välsigna dig. Herre, du ser vårat beslut. Du ser vår önskan om att vandra på den smala vägen. Och du vet att det inte är alltid lätt. Men vi prisar dig för det löfte som du gett till oss i Jesaja 30:21. Att om vi håller på att vika av vare sig till höger eller vänster, så kommer vi att höra din röst bakom oss. Hjälp oss att göra som Berena, att testa sanningen som vi hör. Och jag ber, far, att du ska hålla oss alla på vägen. Så att vi kan ha vår blick fäst rakt fram, som vi läste i inledningstexten. Så att vi inte behöver kompromissa som Ahab. Eller förfölja som Jehu. Hjälp oss, Herre. Och vi vill överlämna oss själva nu i dina händer. Och vi tackar dig för att du hör vår bön. Vi ber i Jesu Kristi namn. Låt alla säga Amen.